I hennes bok En rimlig kvinnas sammanbrott berör hon ämnen såsom identitet, åldersnoja och strävan efter att göra allting rätt som kvinna. Det vet Jeanette Peppe Öhman en hel del om. I P4 Extra-gästen berättar hon om hur man i USA tillåts vara fri och med sig själv, om utseendefixering men också hur hennes naivitet sprack när Trump blev president. Jag heter Anders S. Nilsson. Välkommen säger jag till P4 Extra till Peppe Öhman.
Hej, tack för att jag får vara med här.
Underbart, du är med på länk från Stockholm ska vi säga.
Ja.
Så sitter du där. Hur är dagsformen Peppe?
Ja men det är bra, mycket bra. Jag är så glad över att vara här, jag är glad över att vara i Stockholm. Jag kom igår från Finland och jag blir alltid lite överraskad över att alla talar svenska omkring mig. Så jag,
i Sverige?
Ja, du vet, jag kommer från Finland så jag känns som att jag är så van vid att folk talar finska så jag blir alltid på gott humör av att vara här.
Härligt, du är jättevälkommen. Du, man blir lite nyfiken på din boktitel, En rimlig kvinnas sammanbrott. Men vi ska sätta dig på kartan först, Peppe. Du är född i Helsingborg.
Ja, Helsingfors.
Vad sa jag? Sa jag Helsingborg?
Ja,
det är jag
det,
som
är
född i Helsingborg. Förlåt mig. Född i Helsingfors. Din man Magnus är från Sverige. Era barn är födda i Helsingfors och Los Angeles. Du bor sedan 2013 i Santa Monica och har sommarhus i Skåne och Finland.
Ja.
Stämmer allt det där?
Allt stämmer. Allt är korrekt som du sa.
Många flygpoäng blir det.
Ja. Ja, det blir det väl. Men också mycket bilåkande tyvärr. Ja. Alltså, vi har haft sån otur med bilen i sommaren. Vi har åkt upp mellan Skåne, Stockholm och över till Finland. Det var det mycket motorstopp och liksom... Herregud, vilka mycket logistiska problem. Men det är också härligt. Det är verkligen underbart att få befinna sig på så många härliga platser under den sommar.
Man undrar ju spontant, vad är hemma för dig, Peppa?
Ja, men jag har alltid tänkt så här att man får faktiskt ha många olika hem. Jag känner mig hemma i Helsingfors. Ibland när jag kommer till Helsingfors, trots att jag har bott borta så länge, så känner jag alltså vad... Allt är så bekant, det känns som jag känner igen varenda kullersten och tänker att vad är LA, bara en dröm? Kanske jag bara bor här fortfarande. Ja. Men jag kan verkligen känna mig hemma i, alltså också i Stockholm. Men, och småningom på Österlen också. Jag kan både surfa och rida på Österlen för tiden. Så det är ju otroligt härligt att få kalla det sitt hem. Plus att det är otroligt vackert där. Och mitt permanenta hem är ju Santa Monica, så det är ju absolut också mitt hem.
Vi har många hem där alltså. Wherever I lay my hat, that's my home.
Typ.
Du, jag blir lite nyfiken på Peppe. De Peppe jag känner är Peppe Eng och Peppes Bordeaux. Hur blev det Peppe?
Ja, men det är ett smeknamn som jag tillskrev mig själv när jag var jätteliten. Jag var kanske 3 eller 4 år gammal. Jag hade en favoritbok som handlade om en giraff och en apa som hette Peppe. Och den här apan hjälpte giraffen att släcka en eldsvåda. Jag var så imponerad av det här för jag ville ju bli brandman eller kvinna på den tiden. Så jag började kalla mig själv Peppe. Och sen gick det liksom inte att bli av med det smeknamnet. Alltså det fanns alltid någon som kallade mig Peppe trots att jag... försökte presentera mig som Jeanette och så till slut gav jag upp och tänkte att jag får väl heta Peppe då.
Ja, ett namn efter en apa eller var det giraffen som hette? Var det apan?
Nej, det var apan. Okay.
Ja. Du, för några år sedan så skrev du på ditt Instagram att du är snäll och rätt rolig. Du är inte konflikträdd.
Nej.
Men du blir sur om jag inte får som jag vill, sa du.
Okay. Och vad jobbigt här på Sveriges Radio att ni gör så bra research. Alltså, man får vara jättenoga med vad man publicerar. Ja, men jag är ganska snäll, men jag tycker att jag vill ju gärna att saker och ting sker som jag vill att de ska ske. Så jag är ganska liksom, drivande på att göra saker jag vill göra. Och det kan ju vara stundvis lite jobbigt för min familj. Men lyckligtvis är min man en glad ja-sägare, så han brukar hänga med på när jag föreslår att vi ska flytta till nya länder eller vad vi hittar på.
Man blir lite orolig här, du blir sur om du får som du vill. Hur vill du ha den här intervjun då?
Bra, allt har gått bra hittills, men du kommer att få veta ifall det är något som jag inte tycker om.
Okej. Peppe Öhman, författaren och journalisten, är gästen idag. Snart ska vi prata om hennes nya bok En rimlig kvinnas sammanbrott. Titeln väcker ju en del frågor. Stanna kvar, gå ingenstans, Peppe. Din bok En rimlig kvinnas sammanbrott beskrivs handla om åldersnoja, identitet och om att börja om. Och vi möter en Mia i boken också. Kan du berätta, vem är den här Mia?
Ja, men det är en person som känner att hon har gjort allting rätt. Hon liksom spelar enligt alla normer och regler. Hon har skaffat familj, hon har ett barn och en man. Och hon har varit en god hustru, en god mor. Och hon källsorterar och röstar och tar hand om sina vänner. Och så går hon och väntar på att hon ska få liksom någon slags uttalat pris för det här. Liksom det kommer, om man bara gör allting rätt så kommer man få ett pris på slutet. Mm-hmm. Och så kulminerar allt när hon förväntar sig att hon ska få en befordran på jobbet. Hon har också varit en väldigt bra arbetstagare och hon jobbar som kulturjournalist på en tidning. Och så visar det sig att en yngre kollega som är mycket bättre på sociala medier och liksom förstår vad ungdomen vill ha får hennes befordran. Och då går Mia hem och dricker en hel flaska champagne och säger upp sig på fyllan. Och där brakar det loss, där förändras hela hennes liv.
Mm-hmm. Du, Mia och du är ju ungefär i samma ålder.
Ja.
Också i boken. Du förstår kanske vad min fråga är.
Vet du vad? Ibland tänker jag att jag borde kanske säga att den här boken är självbiografisk, för då ska jag få liksom breda ut mig i idéerna och berätta om hur det var. Men det är väl snarare så här, när man som författare, när man skriver böcker, så skriver man väl om någon slags, eller jag i alla fall, parallelluniversum. Du vet, man tänker, vad hade hänt om jag bodde i Stockholm och jag var liksom övre medelklass, hade ett barn som är på väg att flytta hemifrån och så vidare och så vidare. Och så spinner man vidare på det och skriver, eller man, jag, för jag är en ganska lat författare när jag skriver skönlitteratur. Jag tycker om att gräva där jag själv står. Så att jag leker väl med det här parallelluniversumet, och så pratar jag med vänner och läser texter, och när folk berättar någonting intressant för mig så ställer jag följdfrågor och sen filtrerar jag allt genom min egen fantasi tills det blir en historia. Men allt är väl en based on a true story, men det kanske inte enbart min historia.
Du har plockat lite här och där och tagit bort vissa delar. Har du haft några vänner sådär som har läst boken och säger, men det är ju du det här, Peppa?
Men vet du, det kanske inte är vänner, men folk som inte känner mig så bra brukar fråga om det är jag. Det är tycker spännande där att en historia blir liksom intressantare om man ser författaren i den. Men jag tror att mina vänner ser mycket av min humor och liksom mycket, jag skriver ofta väldigt liksom en feministisk underton i de böckerna jag skriver. Jag tror att man kan känna igen sig i det. Sen är ju huvudpersonen en ganska ängslig person, och jag tror att jag inte är riktigt lika ängslig som just den här huvudpersonen, men det är också spännande att få skriva om en person som inte är som en själv och på något sätt försöka utforska det. Jag tänkte att hur har den här personen blivit så här, och kunde det vara jag?
Du, jag har boken framför mig, jag tänkte läsa ett litet stycke från kapitel 2 i boken, är det okej eller?
Ja, det vet du, det är alltid så genant när någon läser. Jag blir alltid så överraskad att någon ens läser boken, men i alla fall har jag en läsare nu, vet jag.
Jag ska göra mitt bästa, så här går det då, ett stycke. Herregud, nej älskling, vi är inte ett medelålders krisande par som desperat försöker hålla ihop vår relation på alla tänkbara sätt som ändå inte kommer att funka i längden. Vi är ett medelålders par som har det bra. Släpp detta nu och sov. Det är Caspian som säger det här till sin fru Mia då. Vill du berätta vad det här handlar om?
Ja, men det är så här, hela den här, nu blir det spoiler alert, så att om någon är jätterädd för spoilers så håll för öronen eller byt till en annan kanal för typ en minut och kom sen tillbaka. Nej, men så här, det är så här, den här boken inleds ganska tidigt i början, så sitter det här huvudpersonparet med ett annat par, en parmiddag, och då berättar det andra paret att de har haft en trekant. Och det här är väldigt chockerande för den här väldigt prydda huvudpersonen. Och då börjar hon fundera på att hon kanske inte alls har upplevt någonting. Hon kanske aldrig levt livet riktigt ordentligt, eftersom hon är den enda som inte förstår att alla andra går omkring och har trekanter. Och då börjar hon fundera på om hon är så lycklig i sin relation, om hennes man är lycklig i relationen. Och det här leder till en lätt äktenskapskris. Men huvudpersonens man Caspian, han tycker att det bara är trams med allt sånt här. Han vill absolut inte ha en trekant och han vill bara sova, för han är trött.
Okej. Okay. Det här med medelålders krisande par, är det vanligt, tror du, att man går och bär på en ständig rädsla för att man inte har levt eller lever livet fullt ut?
Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Jag tänker att man kommer väl till en viss ålder där man börjar inse att livet, herregud, livet är ju ändligt. Du vet, om man är så här 22, då kan man bungee jumpa och liksom tycka att det är cool och göra en massa ganska så här, kanske farliga saker. Du vet, när så här frontalloben i hjärnan är nu inte helt totalt utvecklad. Och sen blir man äldre och inser att herregud, jag kommer ju faktiskt inte att leva för evigt, och har jag verkligen hunnit med allt som jag vill göra eller som man ska göra, vad det sen betyder. Och då kanske många börjar ifrågasätta om man verkligen är lycklig i sitt äktenskap.
Är problemet att man inte ofta får med sin partner på de drömmar man har eller får när vi är medelåldern?
Ja, nu är jag ingen äktenskapsexpert, men jag tycker det är en bra fråga. Det kanske är så att om man varit jättelänge tillsammans, kanske man antingen växer man nästan ihop och blir typ samma person, eller så växer man isär, och det är väl helt okej det också. Jag menar, man måste väl inte vara tillsammans med samma människa resten av sitt liv om det inte känns så. Det är kanske bättre att man kommer på det nu än när man är 92.
Mm. Vad tror du är viktigt för en bra kärleksrelation? Om du får vara lite Dr. Wolf.
Jag tror faktiskt det är viktigt att man vill att den andra ska ha det bra. Att man är jättegoda vänner och att man vill att den andra ska ha det bra. Inte så att man håller på och tävlar om vem som får... Jag menar, det blir en tävling om vem som får ut mest av relationen.
Mm. Du, åldersnoja. Det är också ett tema som du tar upp mycket i boken. Märker du av... åldersnoja, ålderskrav?
Jag har ju varit frilansare så himla länge nu, så jag vet inte hur det är på arbetsplatser. Men jag tycker faktiskt att man är strängare i Sverige och Finland. Eller det är svårare att få jobb för vänner och bekanta i Sverige och Finland som har fyllt kanske 40 eller ska fylla 50 än vad det är i USA. Och som sagt, i USA där jag bor så är man ju... Det är ju ett... väldigt dåligt land på många sätt. Alltså det är ju ofattbart konstiga saker som händer där. Men jag upplever att folk liksom får vara vanliga människor lite längre där än vad man får här i Norden. Här är man liksom på scen när man har fyllt 40.
Mm.
Och alltså, nu talar jag ju generellt såklart, men jag tycker det är tråkigt.
Peppe Öhman, vi ska fortsätta prata om det. Jag tyckte det här med åldersnoj var väldigt spännande. Vi ska prata mer med henne och hennes bok och om hur det är att leva i Los Angeles. Åldersnoja pratade vi ju om här som du beskriver i boken, och ålderskrav. Hur är skillnaden? Du bor ju i Los Angeles.
Ja.
Vad är skillnaden med åldersnoja i Sverige och Finland och Los Angeles?
Vad är skillnaden? Så här, utseendemässigt tänker jag faktiskt ofta på att jag kommer från en stad där folk inte backar för att göra botox och ansiktslyft och fillers och så vidare. Det är ju en stad som tänker väldigt mycket på utseende och ungdom. Och så kommer jag till Helsingfors, och där är folk lite mer avslappnade. Där är man... jag läste en artikel i Hufvudstadsbladet här tidigare, och då var det stora rubriker. En person som hade testat botox. Jag tyckte det var väldigt gulligt. Jag bara, åh. Men Stockholm är väl som... Stockholm skiljer sig kanske inte så jättemycket så utseendemässigt. Jag tänker att här verkar man också fundera väldigt mycket på hur man ser ut. Och du vet, ibland när jag promenerar över Stureplan tänker jag på att ja, här var det inte så jätteannorlunda från Los Angeles.
Nej.
Men annars känner jag spontant att jag kanske inte har så mycket med åldersnoja att göra, men USA har en ganska, eller LA då, man är ganska flexibel med att folk får vara vem de vill vara. Alltså jag känner mig ganska fri där att gå omkring och vara den person jag känner för att vara idag. Folk är mest så där good for you.
Mm.
Och det är ju kanske för att jag inte jobbar liksom inom filmindustrin där någon ska liksom bedöma mitt utseende dagarna ända.
Du flyttade till USA 2013.
Mm.
Hur blev det så?
Jag fick ett stipendium för att göra en master i specialized journalism vid ett universitet som heter USC. Och det var egentligen bara meningen att jag skulle vara där ett år och göra min master och sen åka hem till Helsingfors igen och berätta om allt jag hade lärt mig om journalistik i USA. Men jag trivdes så bra, och det var ett så hårt år, så jag kände att jag hade knappt sett något av stan. Så jag tänkte att vi kan väl stanna ett år till, så att min man frilansade ett år från LA. Och då gjorde vi det, och så trivdes vi jättebra. Och så tänkte vi att vi testar väl ett år till, och så blinkade vi, och nu har det gått 13 år.
Men du, ditt första hem var inte den här LA-glamouren som man tänker sig. Det var, som man kan se i filmer och sådär, det var lite annorlunda.
Nej, det var verkligen, alltså det var ju jättekonstigt att komma från en sån här medelklass livsstil i Helsingfors och sen plötsligt vara student igen.
Uh-huh.
Trots att det var ett väldigt så här generöst stipendium, är ju LA en jättedyr stad, och de människor som vi lärde känna i början det var många svenskar och de hade alla flyttat till LA för att jobba inom liksom, som producenter eller regissörer eller filmfotografer och hade verkligen extremt mycket mer pengar än vi. Så det var en väldigt sådär, det var en tid där jag kände mig väldigt ödmjuk inför att inte ha råd. Jag kommer ihåg att jag skulle gå på en, jag bjuden på någon slags baby shower och det var knytglas, man skulle ta med sig någonting och jag bara, herregud, jag har verkligen inte råd att ta med mig ens färska bär. Vad kan jag ta med? Vad är det billigaste jag kan ta med mig? Är det juice typ?
Ja. Du din man Magnus har ju pratat om att den sociala pressen var stor i början.
Ja.
Hur skulle du säga att LA har format dig?
Ja, men jag tror att jag tror faktiskt att jag blivit en person som småpratar mer med främlingar än jag var innan jag flyttade till LA. Men jag tror också att jag har blivit en modigare person. Det finns, och det handlar inte bara om LA. Jag tror att när man flyttar till en ny stad eller ett nytt land, då får man en chans att återuppfinna sig själv och liksom fundera på vem man egentligen är och kanske våga mer. Alltså, det är väldigt mycket så här, varför inte? Ibland upplevde jag som att när jag i Finland kunde säga, gud, ska vi testa det här? Och det var alltid någon som sa, nej men gud, det där testade vi den förra året, det kommer aldrig att funka. Medan i USA man, well, good for you, alltså. Kanske det blir jättestort. Så det finns, nu känner jag att jag känner mig som en PR-person för LA och USA. Jag är fullt medveten om att det finns, ja, det är inte ett optimalt ställe att bo på alltid. Men det finns faktiskt också ljusglimtar. Jag vet att, saker som gör att man trivs.
Peppe, jag vet att du flörtar lite grann med tarotkort också.
Nej, det är något jag verkligen anstränger mig för att bejaka. Alltså, det är ju en stad som alla har i sitt eget medium och läser tarotkort och liksom tror på horoskop. Och jag försöker verkligen vara en öppensinnad människa som också tror på det och luta sig in i det. Så det är någonting som jag försöker att inte förnysa åt när någon plockar fram tarotkorten, utan bara vara en good sport som vi ser där och tro på sånt.
Du är försiktigt optimistisk, försiktigt positivt tarotkort, kan man säga så?
Så kan man säga.
Ja. Men du skriver om amerikansk politik varje fredag i ett nyhetsbrev och poddar gärna om politik med din man. Hur tänker du kring dagens USA? Hur landet har förändrats under den tiden? Bor ni in i en egen bubbla i Los Angeles?
Ja, det gör vi faktiskt. Vi bor i en liten egen bubbla där folk är väldigt mycket som vi, alltså väldigt liberala och liksom demokratiska. Men det var ju när vi flyttade till USA var ju Obama president och då tänkte vi att herregud, först har vi en Obama och nästa president kommer att vara en kvinna, Hillary Clinton, USAs första kvinnliga president. Det kommer att bli fantastiskt. Tänk att vi får vara med om den här progressiva utvecklingen. Och spoiler alert, det blev verkligen inte alls så. Utan USA gick ju väldigt mycket tillbaka. Jag har varit, ja, men jag har,
alltså, vad tänker du kring det där då? Har du några?
Ja, jag tänker att jag var nog väldigt naiv. Alltså att USA är mycket mer konservativt än vad jag trodde. Och trots att jag verkligen är väldigt alltså det får man väl ändå säga så att jag är väldigt insatt i amerikansk politik, så blir jag ständigt förvånad över hur mycket det finns kvar att lära sig. Och en stor aha-upplevelse är hur konservativt USA verkligen är och hur det var otänkbart egentligen att Hillary Clinton skulle kunna bli president efter Obama.
Men det här med att alla lever i sin egen bubbla, du lever i en demokratisk bubbla sa du innan här. Har du några vänner som är konservativa eller Trump-anhängare eller?
Ja, men det har jag alltså. Konservativa republikaner har jag, som är republikaner som är skeptiska till Trump. Men så är jag också en nära vän som är verkligen en Make America Great Again, fullständigt hängiven Trump-anhängare. Och vi har ju haft många bråk och diskussioner om politik. Men vet du vad? Han har faktiskt inte sagt ett enda pip om Trump de senaste 6 månaderna. Och jag tänker att det är någon slags politisk kompass också, eller någon slags politisk, jag vet inte, vinden kanske har vänt också för honom.
Mm. Peppe Öhman, jag hade tänkt att vi skulle prata om trasmattor också. Men jag vet inte om vi hinner med det. Har du något gott att säga om trasmattor?
Det känns verkligen, jag var inte rädd för att du skulle ta upp det. Det känns verkligen som en medelåldersindikation att tala om trasmattor. Men det är kanske bättre att syssla med att tvätta trasmattor än att göra droger eller ha en trekant eller att köpa en sportbil. Så det är väl...
Ja, det var en bra take på det. Peppe Öhman, varmt tack för att du gästade P4 Extra. Ha det underbart i Skåne, Finland, Stockholm och LA i framtiden.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Hej.